Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Radio Play. Jakob Ökvist, våren är snart här.
Ja.
Vad är det liksom som du verkligen känner sådär, vårtecken nu?
Vårtecken, ja. Du menar när vitsipporna börjar liksom tränga sig upp genom gräsmattan?
Ja, nej, inte det.
När uteserveringarna börjar liksom, det är öl och det är vin och det är kaffelatte.
Ja, det är härligt. Nej, det är inte det.
Nej, då... Nej, men barn med skrubbsår för att de har börjat cykla och det är lite rullgrus.
Ja, det skulle kunna vara det också. Nej, jag tänkte på Biltema. Biltema släpper ju sin katalog, en ny katalog. Och då är det ju verkligen vår, det tycker jag, och ja, hela vår familj. Så sitter vi där runt katalogen och så säger vi, pappa, är det vår igen?
Säger du det?
Nej, det var barn.
Barn, du spelade ett av dina barn då. Ja, just det. För den här katalogen släpps ju då 2 gånger om året.
Mm.
En gång på våren, en gång på hösten.
Mm.
Och nu är det då vårkatalogen som har landat på ditt hallgolv.
Freakshow sponsras av Biltema här under ett tag framöver. Och i katalogen kan du hitta allting du behöver för en härlig, exempelvis vårkväll. Utemöbler, grillar, ja men, you name it.
Barnstolar, belysning, så man kan liksom belysa sin grill. Det tycker jag är snyggt. När det liksom, du har en spotlight på grillen och så står du bara i ett par Speedo-badbrallor och grillar för glatta livet.
Ja, man kan
det är vårt tecken för mig.
Våren är här och Biltemas nya vårkatalog också. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Messiah Hallberg delar med sig ur sin dagbok. 4 minuter till showtime har jag just avnjutit en fantastiskt fin ryggbiff med Café de Paris-sås. Jakob Ökvist leder galan Pissmyran.
Välkommen upp, Göran.
Ja, men det blir du igen.
In i arbetsmyr.
Därför är inga andra nominerade. Ja, käften, sa vi.
Sätt dig ner.
Och Josefin Crawford planerar sin egen begravning.
The chase is better than the catch. Bara en sån replik, bara ooh. Så kan man börja hela grejen. Transforming the
chase. La 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 la. Jag håller på att nynna på vår nya vignett, Jakob.
Mm.
Det är Freak Show. Vi pratar ju om att lägga till lite text kanske till Freak Shows vignett för att få en mer ja, du vet, det kan vara kul att variera lite grann.
Ja, vår producent har ju bett oss locka lite yngre lyssnare. Och då gillar jag att du väljer Mikael Vies nasala röst. Lalalala, barnen i Nicaragua.
Det här är Freak Show för dig som aldrig hört oss förut, Sveriges ledande nöjespodcast. Ja. Vi går igenom saker som händer i nöjesvärlden och så tar vi lite roliga takes på det. Jag heter Messiah Hallberg, jag har en kostym på mig idag. Jakob Ökvist, fredagkvälls Jakob sitter redo i en mycket snygg...
Jeans och piqué.
Ja, mycket snyggt. Veckans gäst, välkommen tillbaka, vår favorit, Josefin Crawford.
Hej, hejsan.
Hej.
Trevligt att vara här. Kul att jag har satt på mig en... jätteliten bikini idag.
Ja,
det tycker jag är kul. Jag
lite som den i Crocodile Dundee. En gammal referens känner jag direkt. Crocodile Dundee, men hon som har en stringbikini där. När...
Men gud, ni var ute efter yngre lyssnare.
Det är ett problem vi har återkommande, kan jag säga. Vet du vad, det här är lite intressant att du nämner det. Jag gick bara lite snabbt, Jakob, igenom våra recensioner på iTunes. Folk kan ju skriva åsikter där om podcasten.
Vågar du det?
Nej, jag brukar inte göra det. Men ibland efter några glas vin så kan jag göra det. Och folk är väldigt snälla generellt sett. Men det var bara en rolig sån här hyllning som också var lite av en... Ja, jag vet inte.
En förtäckt.
Ja, jag vet inte. Lyssna på det här. Hur låter det här? Josefin, du kan avgöra här om det här är positivt eller negativt.
Okej. Okay.
5+, 5 stjärnor. Direkt tänker man, det här är ju bra.
Ja, det är bra.
Sen kommer en fråga då, han säger... Vem sa att vita medelålders män med kärnfamilj var tråkiga?
Nej, men.
De hade fel.
Aj, det är en baksida vänster labb.
Ja, nej, men det är väl fint att ha honom i högsta betyg. Men just vita medelålders män med kärnfamilj, det låter ju... Man får ju inte tankar på Hollywood.
Nej, men det är väl inte så mycket Hollywood på er. Alltså,
nej, men du kan väl förlåta oss låtsas i alla fall.
Ja, nej men vadå? Det är väl fantastiskt att just ni kan ha en podd tillsammans, tycker jag.
Två vita medelålders män.
Men med kärnfamilj.
Ja, men och ni är ju underhållande. Alltså ni är ju underhållande. Alltså många vita medelålders män med kärnfamilj är inte det skulle jag säga.
Nej, fast vad är konkurrensen? Det är ju Leif på husbilsparkeringen. Han vill vi inte konkurrera med.
Nej, och det är därför ni ska ligga lite lågt med det här nu. För nu kommer många vita medelålders män bara, åh, vi startar en podcast.
Ja, det var så, en ny trend.
Det känns ju inte som något som produktionsbolagen idag sitter och liksom letar med ljus och lykta. Alltså så här, vad behöver vi? Jag tror tv-kanalerna behöver två vita medelålders män med kärnfamilj. Det ska jag sälja in.
Nej, eller så är det det.
Nej,
som
men ni är så oexotiska så att det går varvet runt.
Nej,
men alltså, det är ju så. Ni blir ju det. Det är som Arvingarna i Melodifestivalen.
Nej, men vad fan är det nästa referens? Arvingarna.
Jo, men de stack ju
ut. Jag ser mig själv
ut
som Kanye West.
Ja, men jag
inte
säger...
Kasper Jarnebrink.
Det finns så många Kanye, menar jag.
Ja,
ja.
Det är positivt att vara en vanlis.
Ja.
Mm. En blonderad dansbandsångare från Göteborg.
Exakt.
Du, vi låg i en hamn, Mollösund. Det är en liten pittoresk hamn på västkusten, Göteborg.
Jättebra.
Norr om Göteborg, vid Orust ungefär. Då ligger vi där med en segelbåt. Jag och Hanna med mina barn och Hannas syrra med hennes familj. Ska grilla lite mysigt. Helt plötsligt så täcks solen. Det blir mörkt, solförmörkelse. Nej, då är det Kasper Jarnebrink som kommer med dansbandsmiljonernas... Han har en sån här princess yacht.
Oh,
och en bikinibrud, troligtvis hans flickvän eller fru. Mm. Så att han lägger sig bredvid. Så här, kan du ta tampen? Tar du tampen? Skriker han till mig. Okej.
Okay. Som om du har någon sån liten skeppsrotta.
Skeppspojke. Någon hamnanställd.
Det var
så jag fick liksom hjälpa att knyta fast hans jävla yacht.
Kändes det bra då? Eller kändes det förnedrande?
Nej, det kändes väldigt Kasper Jarnebring att komma med en fet så här jott in på någon liten så här segelbåts...
Ja, så du menar att det inte behöver vara något negativt då, om vi så att säga likställs då med Kasper?
Fast Kasper Kanye.
Ja, jag känner mig mer som han, Lasseman, i bandet. Han, den här killen som ser ut som deras revisor.
Han var inte i den här pittoreska båthamnen.
Han satt och rodde bredvid.
Men det är ju drömmen ändå att komma in med en sån där båt. Alltså... Jag är ju egentligen en jätteäcklig gubbe inombords och jag skulle verkligen...
Du skulle passa att komma med en vräkig...
Jag skulle vilja ha en jättevräkig, fet jävla motorbåt som bara spyr ut avgaser.
Alla som sitter i segelbåtar sitter ju och hatar de här motorbåtspersonligheterna.
Så ska jag bara prångla mig in. Jag ska inte ens säga ta tampen. Jag bara mörsar in. För jag har så mycket pengar så jag kan ändå betala de
Man vet ju att någon som skadorna. Har en motorbåt är en sämre människa än någon som har en segelbåt.
Fast nej, det där är ju så jäkla fel.
Alltså, nej.
Vi ser sämre ut på utsidan, men...
Vi? Nu är
du
en ord.
Du sa ju bara att det var ett tankeexperiment nyss. Och nu är det en av kampanjemännen.
Jag kanske inte har skaffat... Nej. Båten riktigt än då.
Du har livsstilen men inte båten.
Ja. Men jag menar, segla människor är ju det värsta som finns. Riktigt äckligt tycker jag.
Nej, men de klär sig så här fult. För väder och vind.
Fult.
De kommer inte i de här liksom vräkiga, färgglada pikétröjorna med stora tryck. Som kommer på havet liksom. Vinden tar oss dit vi ska.
Ja,
nu låter jag som att jag tar över seglarsällskapets liksom.
Ja, det blir en märklig båtdiskussion mellan två människor som aldrig har befunnit sig till havs.
Någonsin.
Och nästan är nära slagsmål om det är oss seglare eller oss
allt för skönpodden.
Men jag tänker det kan bero på våra familjer. Jag tänker att du har ju lite en motorbåtsaktig familj och jag har ju en seglarfamilj.
Ja, du är ju uppvuxen på västkusten.
Ja, med såna där segla miffon liksom.
Ja.
Så att det är därför jag har agget. Jag har faktiskt också haft en liten motorbåt, eller min mormors var det i och för sig. Vet ni vad
den
heter?
Du är lite mer som mormor betalar.
Det är inte lika sexigt på krogen. Mormor
betalar. Varför är det inte det? Det är också en,
hon är snart död.
Det är en jättestörd grej.
Mm. Tjena tjejer. Kolla det här kortet. Mormor betalar. Det luktar mer mandelkubb över det än magnumflaskan.
Ja, jag gillar
mormor
mandelkubb.
Betalar, så ta ingenting dyrt.
Mormor går på... Hon har folkpension. Så får verkligen snåla in här.
Ta någon mellanöl eller något på kortet kanske. Vet ni vad, ungdomar?
Nej, men det var ju det jag skulle säga, jaha, vad båten hette bara.
Jaha,
vilket jag tycker är lite kul.
Ja.
Pulla heter den.
Pulla?
Ja.
Ja. Mormors båt?
Ja.
Herregud, vill veta väldigt mycket mer om din mormor. Nej, inte i den här podden.
Nej, men hon visste, alltså det ordet fanns inte på 80-talet riktigt kanske.
Det fanns nog.
Ja, men
hon... Fast inte på den ön din mormor bodde.
När uppfanns fingerpullandet tror du?
93.
Det var en australiensare som kom hit med den trenden. Han pullade sig in på Arlanda och sen så, nej, the rest is history.
Sen växte,
nej,
det.
Men jag tänker på 90-talet i alla fall. Det kan inte ha varit redan då 84 liksom.
Nej, folk höll inte på. Förutom din mormor då tydligen.
Nej, det var för att vår andra båt hette Pella. Så var det lite så, Pella och Pulla.
Jo hörni, ungdomar.
Ja.
Jag har börjat kolla en ny serie på HBO. Det finns ju väldigt mycket bra true crime nu, alltså mordgåtor som man löser då i efterhand, eller man sitter bredvid och försöker lösa dem. Den här dokumentären på HBO är liten spin-off på den gamla podcast-serien Serial. Jag vet inte om någon av er lyssnar på den.
Jag har hört själva podden.
Ja, podden, ja.
De kille som sitter oskyldigt dömd.
Ja, precis. Adnan Syed dömdes för ett mord på sin gamla flickvän. Det var ett sånt high school-drama i USA för 20 år sedan. Väldigt mycket så. Kändes lite som Beverly Hills 90210 med ett mordgåta som hängde över. Det fanns alla de elementen från high school. Kärlek.
Prom.
Captain of the football team. Och så vidare. Mm. Den här dokumentären kan man se på HBO, 4 delar. Och det de använder då som grepp i den här, det är att de har fått tag i mordoffret, Hej min Lis dagbok. Ah. Och så läser de då högt ur den. Det är en skådespelerska som då läser som att hon vore då Hej min Li.
För fråga bara, hade man inte fått tag i den boken i själva podden? Det här är nya uppgifter då.
De läste väldigt högt ur den där också, men då var det ofta programledaren tror jag som läste ur den. Här har de då skaffat en skådespelerska, vilket gör det liksom starkare, och så förstärks det då illustrationer. Så det blir mer närvarokänsla när de väl tar upp grejer. Vi kan bara lyssna om en ut hur det låter då direkt från ett mordoffers dagbok. Ja.
April 1st, 1998. I got this today at Monet exhibit from the French field trip. I thought it would be cool to write stuff in here. About my life. So I guess I would just start with my life so far. Why? Because my life won't be considered typical to most. December 6th. What's the matter with me? Every time I close my eyes, I see my baby. But I keep on thinking about someone else. Don Kleindienst. Why? But I keep wanting to get closer to him. I'm going to have to get my thoughts straight. I do love Anon. But today, I kept on imagining Don over my body instead of Anon. Don is what I would go for in my past. Blonde, blue eyes, white, built, sexy, and nice Camaro.
Men visst sugs man in här. Man det blir ju verkligen den här 18-åringen då väcks till liv på något sätt.
Mm.
Det som gör mig orolig när jag hör det här, det är ju då, jag har ju svårt att tänka mig att de frågade om lov.
Ja, nej, hon var ju död.
Jag tror inte att dokumentärfilmerna fick tillåtelse precis innan hon dog. Alltså att de...
Nej.
Troligtvis inte. Nej.
Utan det här har de beslutat, kanske hennes familj då i efterhand tackat ja till.
Ja.
Utan hennes...
Men det är ju också kluvet, för man sugs in väldigt väl i det. Det är spännande, det har en dragningskraft. Men det är ju också lite obehagligt. Man tänker ju på... Ja, det får mig bara tänka på vad som händer med allt mitt material när jag dör. Jag har ju
du skriver dagbok och står i.
Ja, jag har ju skrivit kalenderanteckningar sedan 1992.
Oj.
Nej, men i stort sett, alltså, det är inte märkvärdiga grejer egentligen, men vi kan väl bara slå här på måfå i min dagbok. 1 maj 2015, jag är på bra humör. Sitter backstage på Söderkälla i Gävle. 4 minuter till showtime och jag just avnjutit en fantastiskt fin ryggbiff med Café de Paris-sås.
Det är verkligen som när man skrev sin första dagbok, den där man fick i present när man typ knappt hade lärt sig skriva.
Mina vännerboken.
Idag mår jag bra. Ja. Idag åt jag en biff med sås.
Ja. 23 juni 2016. Jag älskar att springa på kvällen precis innan skymning. Speciellt en kväll som den här när regnet faller och bara hästarna ser mig. När jag var ensam ute på Djurgården.
Oj!
Jag menar bara att det här är nedslag då i en verklighet. Och det här har fått mig att fundera. Jag funderar mycket på vad man gör med sånt här efter man dör. Min pappa hade en väldigt tydlig... strategi. Mm. Han tvingade min storebror, när han rensade sitt stora arkiv, så tvingade han då min storebror att strimla all skit genom dokumentförstöraren.
Jaha, alltså, det skulle aldrig gå att läsa någonsin mer.
Nej, men det här gjorde han redan då när han var i livet. Alltså, det var dagböcker, anteckningar, manuskript. Det var verkligen en sån att ingenting skulle finnas kvar. Vilket man kan sörja då som efterlevande. Man hade gärna kunnat läsa det här. Men han var ju lite paranoid. Han trodde ju ibland att folk lyssnade på oss. Han var ju känd sedan barnsben och jag tror att han blev lite skadad. Han trodde ibland såhär, nu lyssnar de va? De jävlarna. Och så förstod man aldrig riktigt.
Alltså, Säpo eller grannarna.
Exakt, det var oklart. ibland när det liksom kom störningar på tvn, så nu vet man vem det här är.
Det var spännande.
Ja, jag vet. Det är så folie.
Ja, lite obehagligt. Så det är en metod.
Men dagböcker är väl egentligen inte gjord, de är väl inte menade för att andra ska läsa? Eller?
Ja, det...
Fast det är ju lite, där blir jag lite så kanske att det ändå är det någonstans. Mm. Eller det beror
varför
ju
man
på.
Annars, varför skriver man överhuvudtaget?
Jag menar, det är ju inte som att alla skriver en dagbok av exakt samma anledning. Jag tror att det finns de som hittar på, som alltså... kanske till och med ja,
menar du att jag inte åt Café de Parisos? För det gjorde jag, det ska du fan veta.
Är du helt säker på det?
Ja,
det
kanske var det 4 minuter till showtime.
Kanske var en
B.
Nej, men jag menar, det finns nej, kanske säger, de som förstärker aldrig, sitt liv, alltså ja, vill göra det lite mer spännande. Kanske man skriver för att ja, få en bättre känsla av att...
Jo, men man säger väl, om man hittar sin partners dagbok, öppnar den inte.
Nej, såklart.
För att det finns inre tankar som man inte vill ta del av.
Min partner hade en gång läst min dagbok och så ringde hon mig och var arg på mig. Och så låtsades hon att hon inte hade fått den informationen från dagboken.
Hur gjorde hon det?
Ja, hon fick inte få ur dig det ändå.
Ja, nej, men hon bara, så du har inte... Alltså...
den är svår.
Ja, det var väldigt svårt. Till slut så sa hon ju bara rakt ut. Så du tycker så här om den och den. Nej, vad har du fått det från? Det ska du skita i.
Det fattar man ju.
Vissa dagböcker är ju då inte för att läsa. Sen finns det också de som skriver dem lite med det i åtanke att det kanske ska publiceras. Jag har ju läst då en dramatikers dagbok, Lars Noréns alla böcker. Han släppte ju rakt ut sina dagböcker. Och det hyllades ju då som stor litteratur, även om det ibland var nere på den här Café de Paris-nivån. Alltså det var väldigt mycket sådär.
Sitter på bussen,
iakttar den och den. Det jag tänker med mina anteckningar, jag har en tanke, jag har en förhoppning om att det här kommer studeras, alltså i år.
Exakt, det är det jag tänker någonstans. Ja, också när du skrev att du var ute och sprang där framför hästarna, att du var helt själv. Då tänker jag att det är lite upplagt också för att du kanske kan bli mördad.
Att det finns ett dramatiskt avslut som, ja, men, så blir man nyfiken. Var det den där kaffeparin?
Eller vad menar du?
Finns det tecken där?
Nej, men jag menar, du kanske har en dödslängtan innerst inne.
Jo, det har jag
på något sätt.
Men vad hade det med min hästlöpning att göra?
Ja, men...
Det är bara hästarna som ser Messiah när han löper.
Att det kommer någon detektiv dit och bara, ursäkta Toto. Blinka om det.
Nej, men det finns tillfälle. Du bjuder ju in för tillfälle. Nu när du berättar i podden, menar jag.
Nej, förstås. Ja. Jag vill gärna att det här liksom ska... För det finns ju ibland... Man hör om författare då. Nu är jag ju inte en författare, även om jag ser mig som en sån. Men man hör ju då om författare som har såna här samlingar hemma. Ofta såna kufiska gubbar. Och till exempel Norman Mailer då. Han hade sin samling av brev. Till exempel 45 000 brev hade han sparat.
Oj, vad många. I och för sig så... Min pappa dog ju nyligen. Jag hittade massa brev hemma hos honom.
Som han hade skrivit eller som han hade fått?
Nej, som han har skrivit. Som inte har gått
som han aldrig har gått iväg?
Nej, till kronofogden bland annat. Väldigt roligt, underhållande. Ja.
Ja, men då bland annat då de här breven och massa boxar då med material och anteckningar. Egentligen bara anteckningar så här, utkast till noveller. Novellidéer, du vet, som står upp här och gör så här. Man antecknar jordnötter plus flygplan. Kul, frågetecken. Och
så är det aldrig något.
Nej. Mm. Det hade då sålts för 2,5 miljoner dollar. Av en stiftelse.
Så ju... nu börjar du se en monetär...
Nej, men jag ser att det är min dröm att det ska komma någon som förening och så här, köpa loss mina anteckningar för några miljoner. Och sen sitter folk och granskar. Jaha, Café de Paris, så spännande.
Det men kan du man... tänker då liksom han... som ett arv till dina barn, inte att du ska få miljonerna.
Nej, jag
nu,
skiter i pengarna. Jag älskar äran och alltså...
Att du ska bli ihågkommen.
Ja, det är enorma intresset som finns för dina anteckningar.
Ja, precis. Det är det jag verkligen ser framför mig. Min värsta mardröm är att jag skulle dö och att folk inte frågar mig, men varför sås han åt? Till bilden.
Vad meningslöst i så fall, om ingen bryr sig.
Ja, verkligen, då har man ju levt lite förgäves. Jag läste då Anne Franks dagbok.
Inga jämförelser i övrigt.
Med mig och Anne Frank.
Nej, vi lever olika liv.
Helt olika liv, det gör vi.
Hon är ju inte en vit medelålders man med kärnfamilj.
Nej,
verkligen inte. Nej, verkligen inte. Nej, men det som jag tänker på ibland då i min dagbok, om jag ska ta bort, om jag ska radera det som jag inte kanske vill ska finnas kvar till eftervärlden, det är allt det explicita materialet. Förstår ni vad jag menar då? Alltså det som är lite
blink,
mer
blink.
Ja, alltså
pulla.
Va? Nej, men alltså, just det, lite mer.
Du rör dig i de
nedre regionerna.
Ska du ta bort det ur dagboken? Men det, då blir det ju nej. Va?
Jag tänkte säga, då blir det inget kvar, playa. High five.
Nej, men det är en hel, det är man vill ha hela bilden av dig. Du ska ja, inte
det,
bara
okej, okay, jag vet, men det enda jag sitter när jag sitter och läser mina gamla teckningar, det är att så fort det kommer till något sexuellt så känner jag så. Jag vet du varför, för då läste jag Anne Franks dagbok och det här kom för 10 år sedan. Då släppte de en ny reviderad upplaga av Anne Franks dagbok som jag läste. I alla år. Ni vet historien om Anne Frank, flicka som fördes iväg, dog under förintelsen. Hennes dagbok hittades då på hennes gömställe. De kvarvarande fick publicera den här.
Just det.
På 40-talet. Och sen då, 50-60 år senare, så kom en reviderad version där de tidigare strukna partierna också var med.
Man hade av liksom respekt för henne tagit bort en del.
Ja. Och de delarna var då egentligen bara, hon var ju mindreårig, men det rörde sig då i de nedre regionerna. Det var alltså hon lite, hon var ju tidig, det var inget sexuellt så, men det var lite, hon pratade om sin kropp och sina olika, det var liksom lite under bältet ändå. Och då kände jag så här, varför, vem var det som efterfrågade det här? Var det någon som läste Anne Franks dagbok och bara, för lite onani i den här boken? Alltså det,
nej, det är inte det man tänker,
nej,
när man läser
den. Och då
den.
Känner jag samma när man läser min dagbok då med allt det här.
Jo, fast Café då de är Paris. Det ju liksom Café de Paris, ja. Sitta ensam och äta sås.
Springa eller, bland hästar, ja. Naken.
Ja, och det har ju inte hänt så mycket annat. Alltså, eller det kanske har gjort, men
ja,
det
jag
känns
tog ju bara två på, alltså det var ju två
slumpmässigt utvalda.
Det var inte som att det här var de mest händelserika dagarna 2015 och
2020. Du kunde ju ha tagit till exempel dag när någon av dina barn föddes. Oerhört spännande.
Ja, det hade varit intressant kanske, men nu tänkte jag, eller någon sån här Let's Dance.
Men man vill ju höra det snaska, men vissa människor vill man ju ha snasket. Alltså så här, ja men den här självbiografin av snubben i Mötley Crüe.
Ja, The Dirt.
Ja, men liksom
skulle
där...
den bara, ja vi satt och riffade några grabbar med varsin gitarr och hittade på den här låten.
Åt Café de Paris.
Nej, det är inte det man vill åt.
Rockstjärnor.
Ja.
Alla de här groupiesarna, nej men det måste folk grota i det där.
Framförallt skulle man ju gärna vilja hitta Michael Jacksons dagböcker nu. Det är synd att inte de har kommit fram.
Men,
ligger gömda någonstans.
Inga jämförelser i övrigt.
Nej, inte. Men det tror jag. Eller vi vet ju inte.
Nej, vi har inte läst dina dagböcker.
Nej, kan du inte ta ett utkast av det här du vill revidera?
Nej, det tänker jag inte göra.
Va?
Det jag är orolig för då, det är ett, om jag blir mördad. Då verkar det kört. Då har man ingen koll på sina dagböcker.
Då blir man en HBO-dokumentär.
Ja, och det vet jag inte om jag gillar. Eller om jag skulle vilja välja. Så man skulle vilja ha en engelsk berättare som pratar om såsen. Fast liksom med respekt. Och kanske inte nämner snusket. Jag vet inte. Det är del ett. Del två, eller risk två, är om man träffar en illvillig gammalt ex. Alltså om det finns ett illvilligt gammalt ex i ens historia. För de jävlarna, de läcker skit utan att tveka. De berättar det smutsigaste, det snuskigaste. Till exempel Norman Mailer, han drabbades av det här. Det var en tjej som han tydligen hade en affär med, Carol Mallory. Hon sålde då 7 lådor av dokument, fotograf och brev för några år sedan av Norman Mailer, förutom då de här 45 000 breven. Så han hade ju ett överflöd av produktion.
Hon förstod att det fanns pengar att tjäna.
Ja, så hon hade så 7 lådor hemma som hon hade sparat. Det är sniket tycker jag. Jag läser just nu en bok som heter Asymmetry, en av förra årets mest omtalade böcker av en författarin som heter Lisa Halliday. Den handlar då om en ung litterär som jobbar på ett litterärt förlag. Hon träffar en gammal författare och så inleder de en relation. Han är så här 40 år äldre. Och det visar sig då att hon även har haft en relation med Philip Roth, som då var en äldre judisk författare. Så att alla läser den här boken då som en, ja, en omskrivning, en väldigt tunt förklädd omskrivning för deras relation och hur det var då att ligga med Philip Roth och hur han var tvungen att ha så här ortopediska madrasser för att kunna ha sex.
Oj, ja,
och så vidare. Det här är ju min andra mardröm då. Och det här har jag hört då på flera håll sista veckan, hur folk som har varit ihop med kända svenskar bara berätta skit om sina ex för mig utan att tänka på deras känslor. Alltså, förstår ni vad jag menar? Alltså, jag har träffat folk som säger så här, vet du vad, jag var ihop med den och den. Vet du vad den gillade att göra? Det här och det här.
Helt...
jag kastar dem under bussen.
Du får bara reda på det.
Ja.
Har du den informationen?
Har jag den informationen? Och med allt det här i mitt bagage att jag tänker på hur ska jag ta sig emot? Hur kommer folk att behandla mig efter min död? Så blir det väldigt mycket. Jag tar 3 exempel. Där har jag fått reda på bara sista veckan om svenska kändisar.
Otroligt.
Jag kommer inte nämna vilka svenska kändisar det är.
För jag gissat en är E-Type.
En är E-Type, en är Carola och en är Sean Banan tror jag.
Ja,
Nej, men jag känner, du menar att jag har träffat då Sean Banans ex-flickvän. Varför skulle vi umgås?
Ja, men ni hänger ju på såna här sunkklubbar där du
har träffat Runar och du har träffat någon som dejtat E-Type. E-Type skulle du säkert kunna springa på vem som helst.
Okej, okay, tre svenska kändisar som jag fått höra skräp om den sista veckan, bara sådär av ex då. Det första är då en SVT-programledare som precis har breakat. Och då berättar hans före detta att han hade så små fötter. Mm. Att han brukade köpa tre par större skor i skostorlek för att så att säga väga upp de små små fötterna.
Så hade han 39 så köpte han 42.
Ja, det kanske man inte vill att folk ska veta. Det här slängs bara ut direkt.
Ja, det var ingen braskande nyhet du fick.
Varför inte det?
Nej, men det är inte så att du kan sabba hans karriär med det.
Det där tycker jag, precis, det där är bara roligt och det är också...
Nej, det är ingen MeToo-skandal. Nej, det är det inte.
Du kan inte liksom sabba all hans...
clownfötter.
Nej, men inte ens det är tre storlekar större.
Men det är väl
jättestort? Ja, det är jobbigt att gå i. Det är ju, det
en storlek större? Har du provat en storlek större? Har tre storlek? Det är ju som att gå runt med två elefanter.
Ja, men om man tre storlekar någonstans mindre. Kan man ju också förstå det. Om man hade jättesmå fötter. Det finns ju inget konstigare än en kille med pyttesmå fötter.
Ja, men det är det jag menar. Det är det jag menar.
Man kan ju förstå.
Men samtidigt sa du orden, det finns inget konstigare än en kille med lite mindre fötter.
Nej, men i det här.
Nej, men det är små.
Och sen säger man små fötter.
Ja, men under storlek 40 på en kille, då är det ju verkligen freaky business.
Alltså. Ja, det här var 27.
Nej,
det var det.
Men vad jag menar, det är väl bra om det kommer ut. För att folk med små fötter bara, aha, han har små fötter. Ja, men vad då kul. Behöver inte jag skämmas så mycket. Alltså, jag tycker,
man vill väl inte vara den posterboyen.
Fysiska tillkortakommanden tycker jag man ska bjuda på.
Ja, men det tycker jag. Bokstavligt talat i det här fallet.
Nej, men alltså det tycker jag, det borde till och med göras.
Ja, men
det
har vi inte hängt ut.
Fortsätt, de andra. Alltså vi vill höra mer.
Ja, jag förstår. Ja. Den andra är då en av Sveriges ledande författare och krönikörer ska man kan säga. Väldigt förmögen idag. Men då när han var ihop tidigare med den här tjejen så var han så fattig att kronofogden ofta kom och knackade på hans dörr och tog möbler. Och så fort han fick in pengar på kontot så hann de då försvinna innan då han hann betala med dem för att kronofogden direkt var där.
Han hade typ ett autogiro till kronofogden.
Ja, exakt så. Det är också sånt man kanske inte vill ska så här läcka ut i efterhand.
Nej.
Eller hur?
Men det slängde hon bara gladeligen.
Bara sådär, det var såhär, hej hur läget? Jo vet du vad jag var ihop med. Oj. Och sen direkt i ansiktet.
Men återigen, det är jättebra att kunna bjuda på en sån story för alla som sitter i skiten.
Ja,
liksom. Det är bussigt, jag menar, ja, Jan Guillou, var det? Nej.
Nej, det var det inte.
Nej, okej.
Okay. Han kommer ju från pengar.
Sista då?
Ja, det gör
tjena,
han kanske.
Tjena, kul att se dig. Du vet, jag var ju ihop med en av Sverige.
Du får folk att öppna upp verkligen. Förtroendeingivande...
Nej, men jag återskapar bara samtalet.
Ja, igen.
Tjena, Messiah. Fan, vad kul att se dig. Jag lyssnar på podden skitbra. Jag var ihop förut med en av Sveriges största sångerskor och verkligen en av Sveriges största kändisar. Jag var ihop med henne. Vet du vad hon älskade mer än något annat?
Nej.
Analsex.
Oj! Mer än något annat?
Ja.
Eller?
Va? Nej, men,
nej, men det här...
nej, vet du ingenting om.
Jag frågar bara.
Ja,
det var en gissning.
Ja, det var en gissning.
Ja, det är inte det. Men jag menar bara att det här är återigen direkt på liksom saker som man borde hålla privat. Jag tycker inte om att förlora kontrollen. Så att mina...
Fast du är ju... Det finns ju en anledning att du, alltså att du får reda på allt det här.
Varför det?
Därför att du är ju nyfiken i en strut. Du är ju en
jag
person
bara,
tjena.
Som... Jag hälsade, vinkade kille på stan. Så tjena, söker de upp mig.
Det var ju underskaklig handskakning han säger analsex.
Det är ju någon, nej.
Förlåt, jobbar du här?
Det var under en high five. Ja.
Nej, du är riktigt skvallrig tror jag. Du sitter där med dina komikerkompisar och bara hihihihi. Jo då, det
Thomas Järvheden gillar att ta den lite här och där. Förlåt?
Nej. Men, så
men det är så skönt, man vet ju inte om det är sant. Så det spelar ingen roll.
Nej, fast det alltså, kommer ju direkt från hästens mun.
Nej, fast hästens mun... Hästen är ju bara bitter över att det inte blev någonting med den här fantastiska kändisen och då går den runt och sprider ut rykten. Så lika gärna så kan det vara.
Ja, men tänk dig det då. Det kommer någon gammal ex-flickvän och sprider någon historia, någon liten novell om för tidig utlösning eller vad man nu kan ha.
Man tror ju att det är någon form av heligt förband ja, man har bundit verkligen. När man var tillsammans. Så det här är en grej mellan dig och mig.
Ja,
eller?
Och samma sak om man mördas, då vill man heller inte att det ska läcka. Så två saker då som jag är väldigt rädd för nu den här senaste veckan. Ett, att någon mördar mig och läcker mina dagböcker om Café de Paris. Två, att jag lever, men att något ex då
high-fivar någon.
High-fivar någon på Bauer Media och sen i förbifarten så bara nämner de någonting om mina sexuella tillkortakommanden. Det är väldigt
obehagligt. Det är inte kul.
Och sen var det såklart en väldigt gripande dokumentär, den här mordgåtan, men det var lite, fick stå lite, ja, det var lite sekundärt när jag började komma igång med, såg liksom min roll i det hela.
Ja, men din framtida mordgåta som det kanske
blir. Du söks liksom ur den här mordgåtan och in i ditt privatliv.
Det händer ganska ofta.
Ja.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Jo, apropå det här med liksom, för du vill ju någonstans bli ihågkommen när,
ja,
du dör.
Precis.
På något sätt. Du kämpar på, du skriver dagböcker.
Det behöver inte
och...
vara enorm, men någon liten staty eller någon bäck eller någon minnesplats. Ja.
Det är så roligt att du känner så, för jag tänker tvärtom verkligen att jag vill att när det är över så är det över och då är man liksom ut ur den här världen. Jag tycker det är så obehagligt med allt som sparas, och nu sparas ju också allt i telefonen och sådär.
Ja.
Alltså, i molnet.
Ja, och det tycker jag är en sån otrolig obehaglig grej. Och i och med att minnet i telefonerna bara blir större och större och större, så har man ju till och med slutat liksom, när man tar en bild, då tar man ju 30 bilder för att man ska välja den bästa.
Mm.
Och nu har jag slutat radera, så att nu är det bara sparas hur mycket. Och ibland tar man ju bara bilder så här lite på måfå utan att ens liksom använda dem eller titta på dem. Allting ligger kvar. Så jag skulle bara önska att det kom någon inställning i telefonen som till exempel raderar allt innehåll en gång i halvåret, säger vi.
Och så kan allt.
Ja, så att man börjar på ruta ett, så här fresh
meddelande,
start.
Bilder,
för jag tycker det känns
filmer.
Som man går med en så här tung ryggsäck av sitt eget liv.
Men inte det kul att ha alla dessa minnen? Att så här, oj, 2011
fast
var jag
man vill
på Korfu.
Ja, precis. Som förr i tiden när man faktiskt bara tog med sig en kamera när man var på semester. Man tog några bilder så här. Det räcker ju. Allt det här som är nu, alla tusen och åter tusentals bilder, alla anteckningar man har skrivit, alla telefonnummer man har sparat till massa människor som du aldrig hör av dig till och som du har glömt bort. Alltså, vore det inte skönt om det bara försvann ur telefonen? Och då skulle man ju också vilja, i och med att det ändå är så här moderna tider, att den på något vis kunde känna av vad som var en bra bild.
Ja,
och
ja,
vad som var dåligt. Och
någon AI-funktion som förstår vad du gillar.
Som fattar, och att den också varnar då så här, men nu är det 10 dagar kvar till radering. Så då kan man liksom så här, okej, fine. Antingen tar jag tag i det och plockar ut vad jag vill ha själv, eller så bara låter jag det ske. Och då får man stå sitt kast.
Men jag tänker
jag
på det här,
det
jag tycker det är bara synd om det här Messiah Hallberg-sällskapet då, som vill starta det här Messiah Hallberg-museet.
Just det.
Och så ska de, så vad ska vi ställa ut? Nej, allt är raderat. Finns ingenting kvar.
Men där...
Tydligen har han köpt en telefon av Josefin Crafoord.
Men... och den hade någon funktion. Så vi har bara ett halvår innan han dog kvar.
Nej, men du skriver väl, alltså du skriver dagbok i
med bläck
bok,
och penna.
Hoppas jag. Med penna.
Jag gjorde det fram till 2014.
Ja, då finns det lite.
Men, ja, men grejen är att vi fick ju nu flytta.
Skriver du i datorn?
Ja, nu gör jag det. Vet du varför, Josefin? För att vi fick flytta nu till en lägenhet, och då började jag nästan få Norman Mailer-problem hemma. Alltså, vi var tvungna att ha ett helt eget rum för mina anteckningsböcker, och min tjej sa, alltså, du får fan ta den där skiten någon annanstans. Det var, alltså, det var på riktigt flera lådor
Messiah memorabilia.
Det är som han som samlar på piñatas. Nu nej, får det vara nog.
Vi
det
behöver
med piñatas,
ja, vi
nu
behöver inte dina gamla så här Sankt Erikskuppen plaketter. Jo, det är minnen för mig.
Föreningen kommer vilken dag som helst och samlar in allt.
Det finns ingen förening, sluta!
Nej, men då...
det är så det kommer sluta för mig på något sätt, demensboende. Jag bara, är föreningen här? Och så får de säga så här, ja.
Vad ställer vi de här?
Och så får de så här låtsas att någon på boendet kommer från föreningen.
Nej, men
ja,
det är
vi
så...
tar hand om det här.
Årets manliga komiker 2018, absolut. bara mosar.
Åh, gud, det är så tragiskt på något vis.
Men du vill bara vara liksom ett så här, Josefin Crawford, vem?
Ja, är, det så, som... är det så att du vill ha det nästan som de gjorde med så här, ryska spioner, att hela din identitet raderas ut? Att du...
Jag vill alltså, jag vill gärna ha, jag vill ju ha ett väldigt mäktigt och pampigt avslut, och sen vill jag ha en jättetung gravsten som folk kan...
Men vad menar du med pampigt?
Vad menar du med tung gravsten?
Ja, men alltså...
Viktmässigt?
Ja, så alltså jag vill att den ska vara väldigt enorm. Stor och
då vill du ju liksom minnas på något
skrymmande.
Sätt.
Ja, alltså jag, men jag vill ändå att folk ska... Jag vill att folk ska ha sin egen upplevelse av mig. Jag vill inte att man ska kunna läsa massa konstig information som man inte vet var det kommer ifrån, är det sant, är det inte och så vidare. För det blir ingen, ju ändå...
Det går inte att fråga dig då längre. Vad menade du med det här?
Nej, men jag vill... Nej, alltså strunt i det. Bara ett, så här, ett härligt memory på något vis. Mm. Alltså, tänker jag. Att det är väl det. Man, och bara för dem som vill minnas mig. De som inte vill kan ju... De kan ju bara... fuck off. De behöver ju inte minnas mig.
Nej, det, alltså, det är väl... inget tvång.
Nej, det är inget tvång. Nej. Jag fattar inte det där med varför man vill ha massa kvar. Alltså, jag, apropå min pappa där som dog. Mm. Jag rensade ju hans lägenhet och källarförråd. Alltså, jag slängde allt. Ja. Alltså,
inget så här, som du hade någon affektionsvärde kring?
Ja, någon liten grej. Han gjorde ju så här keramik och grej, så jag sparade lite sånt. Och några foton, absolut. Ja. Men
nu uppdaterar jag min lista här till tre riskmoment jag ser. Ett, om jag blir mördad. Två, om någon ex-flickvän bara läcker någon skit. Tre, någon sån illvillig släkting som kommer och bara kastar all min skit. Den här gamla skiten.
Ska vi spara dem? Nej.
Men vad jag tänker med säga, en lösning för dig, det är ju att när du, om du inte blir mördad på ålderns höst, innan du blir senil, så tar du alla dina dagböcker och så utifrån dem så skriver du en bok, en riktigt bra bok. Mm. Så, för det blir lagom. Det kommer folk kanske tycka är intressant.
För det räcker för en enda bok istället för att tänka sig någon form av...
Ja, för är det då flera lådor eller man går in i datorn och så är det 1000 miljoner mappar där. Alltså det orkar man ju inte hålla på och rota igen. Det är ju för mycket bearnaise och Café de Paris-sås. Alltså,
en krönika.
Men en liten roman om Messias.
En novell.
Om Messias. Nej, men det kan ju vara... Kanske,
det kan man vara...
För då kan man ju också plocka ut det göttigaste. Och där får ju du, då kan ju du välja själv.
Ja, då styr man sitt eftermäle. Det är ingen dum idé, Josefin Crawford. Jag är mycket tacksam att du kom
hit. Jag bara tänkte på det.
Mm, Messias, ett liv. Ja, det är fint.
Jakob, vad händer bort hos dig?
Jag...
Förlåt, det lät som en sån här överlämning.
Ja, det är bra.
Till när internet var nytt och SVT hade ett program, så hade de en ung kille. Ja, en ung kille så här. Vad hände på internet?
Jag chattar med kidsen här. Nej, men jag uppträdde för Björn Ranelid i veckan.
Woo! Min idol.
Är det din idol?
Jag älskar Björn.
Bra. Nej, men om man säger så här, Mia Skäringer är ju ute nu och krossar patriarkatet.
Just det.
Bit by bit.
Verkligen.
För patriarkatet har ju stått i vägen för hennes karriär.
Ja, för mångas karriär.
För mångas karriärer. Men nu krossar hon det. Och jag och Messiah har ju här i Freakshow krossat kändiskapet lite. Det är ju lite våran uppgift. Att det här mytomspunna, bara för någon sitter i någon jury i något lekprogram i TV4, så är det helt plötsligt väldigt intressant allt vad den här personen gör. Det är väldigt märkligt.
Ja.
Men jag märkte att jag är ju lika uppslukad av kändisar, fast jag spelar så tuff och hård här, att vi krossar hela den här förljugna liksom kändisvärlden. Nu när alla har sociala medier, varför ska man bry sig om till... Förut var det ju spännande att Hyland satt i den här tvn, gammal referens. Mm. Ta en nyare referens, Fredrik Belfrag. Ingmar Oldsberg, alla de här tv-stjärnorna. Och de sitter där inne i den här tvn och pratar. Hur är det möjligt?
Jag också det för Fredrik Bellberg. Var på riktigt aktuell för 40 år.
Är det så länge sedan? Jag såg han i God morgon Sverige. Ja. Också gammal referens. God morgon Sverige. Men det var ju magiskt. De sitter i en möbel där hemma. Men idag har ju alla liksom möjlighet att filma sig själva. Så det magin borde ha avtagit.
Men har inte det då?
Jag såg Björn Ranelid, alltså, jag sögs in i den mannen.
Ja, du sög, fast det gör man just med den mannen. Ja, och det tror jag beror på, inte på att han är känd.
Nej, men jag uppträdde på Pop House Hotel. Det är alltså Björn och Bennys ABBA hotell på Djurgården. Jaha. Och så går jag upp på scenen och så bara, du vet, det tar några sekunder, så börjar hjärnan, jag ser något. Det är som en målsökande
något brunt,
robot.
Något brunbränt.
Med en man-bun och en tiger på bröstet.
Ah, underbart.
Då ser, det är Björn Ranelid sitter där på tredje raden. Ah. Dels börjar jag tänka, jag imiterade ju Björn Ranelid i förra freakshow.
Ja, det gör du.
Jag är en av Sveriges liksom ledande Björn Ranelid-imitatörer.
Just, kan vi få bara lite...
Det finns inget större än kärleken.
Ja, men gud vad dålig du var.
Ja, inte jättebra, men jag är ändå en av de främsta.
Ja, just det.
Kärleken är... som ett rinnande vatten.
Ja.
Det är bättre än och bättre dag för dag.
Det är också lite som att du håller på att få en stroke. Så säger man att pappa nu ska hålla ett tal på bröllopet och så bara, vänta nu, ring ambulansen.
Ja, men jag tänker, är det det han har hört? Att han har hört den kända...
Ja, vi vet ju att många kända personer lyssnar på podden, så det är väl mycket möjligt att Björn Ranelid sitter nere i Skåne på sin Skånelänga och lyssnar och sen så här, boka en taxi till Stockholm.
Var kan jag se den där mannen uppträda nästa gång? Jag åker dit.
Ja.
Han tar ju alltid sin bil som också har registreringsskylt Ranelid.
Ja, såklart.
Och parkerar på handikappplats. Alltså. Nej, men han gör det.
Det är så här douchebag nivå 1000.
Ja.
Ja, jag älskar Karl. Nej, men då tänker jag, varför bryr jag mig om att han är där? Det är ju, jag ska uppträda för alla här. Men då minns jag då tre olika kända personer jag uppträtt för tidigare som har sabbat mina uppträdanden fullständigt. Och jag ska ta dem nu i någon form av grader i helvetet nivå. Den värsta på slutet och den lite mera mindre farliga först.
Ja, men det är en ganska populär version när man drar listor, att man eskalerar hela tiden.
Det är så värst sist.
Mm.
Så den första uppträdningen var Fryshuset, kanske 10-12 år sedan. Jag går in på scenen, jag grabbar micken, tittar ut i publiken. Längst fram på första raden, Linda Rosing.
Oh.
Okej, okay. Numera tror jag inte Linda Telenius, känd från Big Brother, känd från diverse härliga tillställningar back in the day.
Är det så hennes legacy, lite härliga tillställningar?
Ja,
men det hade jag tagit som en komplimang, eller liksom verkligen så här, wow, Linda är här på den tiden.
Ja, men det, mitt problem var att jag skulle öppna mitt skämt om Linda Rosing.
Ah.
Det var det jag hade som min liksom så här första så här bryta is, för hon var ju partiledare. Det var det jag skrev ett skämt om. Hon hade ju ett eget parti som ställde upp i riksdagsvalet.
Det unika partiet heter de.
Var helt unika, för de hade inga som röstade på dem. Nej, men kommer ni ihåg henne?
Nej, jag kommer ihåg henne. Hade hon ett parti?
Ja, det unika partiet.
Ja, det gick under
radarn. Vad var deras partiprogram?
Det var, de brydde sig om människor och saker.
Varför fick inte de några röster?
Ja, de fick ju 100 röster någonting.
Ja, hon sa,
de 100 människorna skulle man ju vilja. Alltså,
göra
de
en dokumentär
som hörde alla partier bara, nu har jag hittat mitt parti. De är, ja, det är en HBO-dokumentär man skulle vilja se.
En efter en, varje avsnitt är ju en person.
Fy fan, vilken...
Vi har träffat Leffe här som jobbar på...
2006 röstade han på Unika partiet.
Ja, men Bert Karlsson startade ju också ett parti. Det gick ju, alltså jag menar, det är ju inte konstigt att Linda gave it a try.
Kanske att hon tänkte då, när alla journalister ringde henne dagligen, fan, jag är ju någon messiah-figur här. Folk lyssnar på mig. De bryr sig om vad jag säger och tycker.
Ja, så jag skulle kan det skulle kunna bli en liksom, lite så här hämnd också för henne på något vis. Att få den makten, kan jag tänka. För det var ju många som gjorde precis som du. Skulle driva och skoja med henne.
Ja, det var ju det. Mitt var ju så här att
det gjorde aldrig jag, ska jag bara tillägga. Nej. Jag var motsatt sida mot Jakob och sa att Linda Rosing, det är en stark, positiv kvinnlig förebild. Fler ska vara som henne. Men Jakob där, han gick den. Enkla vägen. Precis, får jag höra ditt billiga skämt nu?
Nej, men det var något såhär, ropen skalla, silikon åt alla. Alltså såhär olika...
Nej, fy fan.
Det funkar ju inte.
Mer silikon, säger jag. Det är det kvinnor behöver.
Man hade gärna sett en debatt med Mona Sahlin och Linda Rosing i plenisalen. Eller hur?
Ja,
om silikonets momssats till exempel.
Ja, varför inte?
Nej, men så det var ju det. Jag kom in. Nej, hur ska jag göra nu? Hon sitter ju där. Jag kan inte... Då blir det som att jag hånar henne för att hon är där.
Just det. Mm. Mm.
Så att jag fick en liten såhär obehagligt. Det andra ögonblicket, när det verkligen var fruktansvärt, sabbade hela min uppträdande, bara fokuserades på att den här, eller de här personerna var här. Jag ska uppträda på Göta Lejon. Raw Comedy Club ligger där då. Det går som tåget. Mårten Andersson stormar in 3 minuter före vi ska gå på scenen och säger, vet du vilka som är här? Förlåt? De är här nu! Jag släppte in dem! Killinggänget är här! Och då, helvete! Vad man inte vill att Killinggänget är i lokalen när man ska upp och köra stand-up.
Nej, verkligen inte. Schyffert som sådan.
Före hans stand-up-karriär till och med.
Okej, så det här var innan han ens hade någon som helst se mellan fingrarna.
Att det är lite jobbigt att gå upp där. Och, Johan Reborg, Robert Gustafsson, Jonas Inde.
Just det.
Men vad är det man är rädd för där, undrar jag? För att Jag tänker liksom, okej, okay, är det att de då är så här, ja, de är ju tuffa gänget i medievärlden och då kommer de göra någon tillbaka kaka?
Ja, men man har ju suttit och kollat på dem i 10 års tid och liksom kan alla repliker från Glenn Schilling i manegen och så vet man att, ja, men det bara sabbar liksom energin i rummet. När man vet att där sitter Killinggänget.
Ja, men bara att de sitter där. Det var inte så att du hade skämt om dem då.
Nej, nej. Inga, ja, men tänk det om du ska upp och sjunga och så säger Kate Bush sitter där ute. Bara så att du vet, ja. Nu kör vi.
Mm.
Alltså man blir så här, humorikoner.
Då förstår jag.
Och de har ju även då, de gjorde sig ett namn på att vara den ironiska generationen, driva med allt, liksom skita i
hårt.
Allt, håna alla, inget skulle vara på allvar, allt var ironiskt.
Andres Locko liksom.
Och cred, ingen... och väldigt mycket cred. Och stand-up på den tiden var ju ganska låg cred.
Det
ganska
var 2001 typ.
Och så att jag kan förstå, det fanns en väldig dynamik i det där liksom. Mm. Där ska Jakob upp och vara den lustiga clownen framför liksom, hörrni, Expressen.
Linda Rosing. Ja. Tänk om hon startade ett parti, vad skulle de ha för partiprogram? Ropen skalla, alltså det, nej, det, jag genomförde mitt gig, jag hade 20 minuter, men jag rann av scenen.
Men alltså,
jag vill inte
gud,
veta
tänk,
sånt
de
där.
Har förstört så mycket för folk utan att fatta det själva.
Killinggänget, ja.
Anders Locko, han hatade Jakob så mycket att han bara kastade upp gamla exemplar av tidningen Mojo på scenen.
Och Ultra, eller vad heter det? Oh, ja, men det, herregud.
Jag vill inte ens tänka vad de satt och pratade om efteråt. Men att Mårten Andersson ens trodde att det skulle vara en glad nyhet.
Ja, jaha, var det så?
Han var ju såhär, åh, de är här, vilka? Killinggänget.
Ja, det är starkt.
Men vill man inte då som komiker jäkligt snabbt komma på ett skämt som riktar sig? Alltså, kan man göra det undrar jag? Kan man vara spontan och komma på något så här riktigt?
Börja roasta Killinggänget.
Ja, men inte, liksom, inte värsta harang, men kanske någon liten gliring sådär. Jag tänker ju alltid att människor man är lite rädd för, som är lite obehagliga, alltså bästa sättet att få dem, det är att attackera dem. För de funkar ofta så att antingen behöver de få sig en käftsmäll, eller så ska man liksom stå som en liten hundvalp under och dregla. Bara, ah, det är så fantastiskt. Men liksom,
jag gillar det andra.
Ja, käftsmällen.
Nej, det andra.
Vilket det där?
Hundvalpen gillar du. Sådana människor gillar jag har runt mig.
Ja.
Inte käftsmällarna.
Nej. Min tjej är helt missförstått.
Missat din preferens där.
Är det det du skriver om i dagboken?
Bland annat, det är ganska mörkt.
Ytterligare en käftsmäll. Nej, men jag tror att skulle man leda så här Guldbaggegalan, då vet man att det bara sitter liksom narcissistiska idioter. Alltså det är bara kändisar. Så då kan man inte göra något annat. Men när det liksom är ett stort publikhav med vanligt folk och så en liten klick med det här liksom Killinggänget.
Mm.
Det är det liksom rubbar lite ramarna, eller rubbar liksom balansen.
Ja, men jag förstår.
Och jag tänker mig att folk sitter och tittar, vad tycker de? Ja. Punchline, skratt, titta på Killinggänget. Tyckte de det var kul?
Sneglar mot Andres Locko som sitter och förströkar, bläddrar i tidningen Uncut. Och
men det är som att du beskriver liksom en så här typisk mellanstadieklass liksom. De här olika, olika
gillade coola gänget,
mobbingoffret, den där
när man gick fram på roliga timmen.
Alltså det är verkligen att det ska fortsätta upp i vuxenlivet på det sättet.
Slut.
Men nu vill jag höra den värsta.
Värsta var, jag skulle vara konferensier för någon branschgala för filmbranschens människor som jobbar bakom kameran. Alltså människor som sätter upp ljus, jobbar med ljud, jobbar med dekor, bygger, alltså de här som sliter för att Christer Henriksson ska få liksom skina i ljuset av någon form av Wallander-film.
Fattar.
Det är inte bara han som gör filmen.
Nej.
Det kanske ni tror.
Ja, att han åker dit, tänker man ju att det är Wallanders show. Ja.
Han filmar sig. Ja, det är mycket Wallander i bild.
Ja.
Men det är säkert fler bakom kameran än framför kameran.
Kan vara så.
Du kan så mycket eventuellt om mediebranschen.
Ja.
Nej, men då hade de en branschgala som hette, jag tror den hette Arbetsmyran.
Ja, det är ju också ett nedvärderande namn.
Ja, men alltså, de är lite arbetsmyran.
Jo, men det är lite bitterhet redan innan. Nu ska vi få gå på Arbetsmyran.
Hoppas jag vinner den här myrstackan, tror jag den hette. Faktiskt.
Nej, jo, men jag tror fan sluta. Myrstackan.
Ja, årets talbar.
Årets pissmyra. Välkommen upp, Göran.
Nej, men du... Det blir du igen. Nej, fan, det är bara mobbing i det här laget. Jag har fått det 12 år i rad. Du är en pissmyra. Sätt den i, håll käften.
Din lilla arbetsmyra.
Varför är inga andra nominerade? Håll käften, sa vi.
Sätt dig ner. Nej, men, och då ska jag, och de har inte sagt något till mig, men då säger de, då ska jag, då, längst fram, när jag kommer in och ska liksom vara lite rolig i början, då sitter på första parkett, som någon hedersordförande, han ska dela ut något pris på slutet, Hasse Alfredsson.
Mm.
Oj.
Aj, aj, aj.
Aj, aj, aj.
Lindemann. Under dubbelgökens vingar. Picassos äventyr. Alltså jag har ju växt upp med Hasse och Tage. Han var ju liksom en, det går inte bli mer legend.
Nej.
I underhållningssverige ändå. Det här är 97-98.
Nej, verkligen, verkligen.
Så att jag gör inget jättebra jobb, kan jag säga. Alltså det enda jag tänker på att Hasse Alfredsson sitter där.
Men jag tänker så här, Hasse liksom, han är till skillnad från Killinggäng, alltså
mysgubbe.
Trevlig, schysst, ja. Bjuss liksom, och gammal. Alltså folk, ja,
han skrattar
och
applåderar,
höst,
han gav mig jättemycket tillbaka.
Ja, äldre människor tror jag, de är bra. Precis som jag själv, jag börjar också bli ganska gammal och jag känner liksom att jag har blivit mycket mer tolerant.
Jag har haft dig i publiken också. Det har aldrig varit några problem.
Nej.
Men när jag leder myrstackan och ska dela ut årets pissmyra.
När det är kändisrepubliken så är det ganska jobbigt. Men när Josefin Kraft får vara i publiken, var det helt lugnt.
Underbart.
Kände ingenting.
Nej, men du ger ju alltid mycket, jag har alltid kunnat använda dig.
Men jag är ju din
dig.
Kompis, du hade ja, ju inte, helt, du kanske inte hade tyckt det var lika kul.
ZTV-Jossan hade varit värre.
Ja, precis.
Sitter hon där med sina ZTV-polare och bara...
High-fiver Anders Lock och som spottar upp åt scen. Nej. Under en tidning av
Peter Sipen har somnat.
Nej, men det är ju spännande att du pratar om det.
Michaela
nu.
Michaela Delacour står i baren och skiter i showen. Alltså det är klart det är jobbigt för mig när jag sliter på.
Ja, och du ska vara rolig dessutom. Jag ska ju göra,
ja, det är ju
ett,
det. Jag ska inte bara gå upp och få någon liksom kväll och flyta på.
Nej.
Det ska vara skrattfest.
Men jag har lite den här känslan. Jag fick ett gig ganska så nyligen. Jag ska vara konferencier på en jättestor festival.
Mm. Ah, bra. Ja,
musikfestival. Och förra året på denna musikfestival så uppträdde mina idoler Skoter. Och det här var ju någonting som jag på ett... Jag bara, men gud, tänk om de ska köra igen. Jag dör, jag kommer träffa dem backstage.
Nu tror alltså, folk att du är ironisk, men det är ju Skoter som är... Alltså det är ju på riktigt dina idoler.
Varför skulle det vara ironiskt? Nej.
Ja, men du hörde Messiah skrattade till. Han tyckte det var som en one-liner. Min idol, Dr. Bombay, var i lokalen.
Nej, men vänta nu. Nej, men det går inte att jämföra.
Nej,
faktiskt.
Men
fast jag gillar Dr. Bombay. Jag tror att han kanske ska vara med i år.
Hur tror som helst.
Ja, men även jag har för någon.
Vad är det här för gala?
Ja,
Dr.
Det...
Bombay och Skoter.
men vad jag vill komma till att jag, nu när jag har fått reda på att i år kommer inte Skoter köra.
Okay.
Så blev jag först väldigt besviken, för jag hade sett fram emot att liksom skaka hand med HP och
HP.
Sådär. Det,
Harald
det,
Petter va?
Nej.
Är det det?
Hans Petter. Ja.
HP.
Mm. Nej, men det var lite skönt på sätt och vis, för jag tänker, hade de varit där, och då hade de ju såklart kört sist, så de hade kanske figurerat där runt scenen och bakom sig. Alltså jag hade ju bara gått runt med hjärtklappning.
Ja,
jag hade ju bara gått runt
det
och liksom...
Du hade. Jag satt ju och tänkte
inte
på Rusk,
kunnat fokusera.
Prick och Knorrhane, ja. Liksom, när jag såg Hasse Alfredsson. Jag tänkte på...
Ja, men så då är det
gamla...
det är bättre att ha Dr. Bombay eller...
Oj.
Boom! Yay!
Är det HP?
Visst. The chase is better than the catch. Bara en sån replik. Bara, ooh. Så kan man börja. Hela grejen. Transforming the
Joe! Ja, nu fattar du.
Fatta!
Nu blir till och med jag nervös.
Ja.
Jag ska inte vilja gigga till.
Men Saja, är du beredd? Du ska på snart.
Ursäkta, kommer...
Hur underbart.
Ja.
Det är dubbla känslor, menar jag. Det är dubbla känslor. Det är lite så här fasiken också, men ja. Vi får se.
Det är skönare med Dr. Bombay, helt klart.
Ja. Det absolut. Absolut, det känns skönt.
Fast soft. Lite förvirrad skulle man bli om man går upp på scen fullsatt Göta Lejon. Ser man, vad fan är det i turbanen? Fan, är Dr. Bombay här? Det skulle också ta mig ur zonen.
Fejkskägg, turban och en lång kaftan.
Och sånt blackface.
Ja.
Det skulle ju vara distraherande 2019, det tror jag.
Ja, faktiskt.
Man ska tänka, vad fan har du varit i 20 år? Och nu valde du att göra comeback mitt under mitt gig.
Jag måste verkligen kolla om han ska vara med. Ja, jag vet inte.
Hoppas.
Gud, har vi lyssnat på Skoter i programmet, kom jag på nu. Det var ju kul.
Ja, det är stort. Jätte... Ja, det är... Vi får HP lite stim också.
Ja, kan han behöva för att köpa nya. Han samlar ju på så här bilar från 50-talet.
Du har verkligen koll på HP i skoten.
Men faktum är att HP tror jag är ganska lik dig, Messiah. Mm. Ja, ni har en likhet.
Jag faktiskt aldrig hört förut.
Nej, men jag tror att ni är lite lika som person. Han har lite mer blingade kläder och så. Men vad han tycker
det
om...
Det blingar väldigt lite om Messiah. Ja. Grå.
Ja, men det, blinget kanske kommer på ålderns höst för dig, ja. Tänker jag. Du är inte riktigt där. Nej. Än. Du vågar inte riktigt.
Det finns en flambovariant.
Ska gudarna veta.
Men du är ändå alltid lite stilig och du ser ren och fräsch ut. Och han har ju ett stort intresse av böcker. Mm. Han sitter ofta i biblioteket i sitt slott någonstans.
Man på slott.
Ja.
Säckpipa.
Han har precis fått tag i en bok.
Det finns böcker!
Ja.
Jag har också tänkt att det här ska spelas på min begravning, apropå det. Vi just har ju pratat låten. Mycket om döden. Ja, jag är lite
låten
osäker.
Kan... How much is the fish med Scooter?
jag tror inte... Alltså där tänker jag att mina söner får välja låt. Det kan bli någon annan. Men
jag tror det blir en chock i kyrkan. Folk tror sig ju lite mer att det blir någon form av liksom melankoliskt.
Men det kan vara lite melankoliskt innan, men sen har jag bestämt
how
av
much is the fish?
Slutet. Att det, nej, men
när
inte
du bärs
just det.
Ut...
Nej, det ska inte bäras ut. Det ska vara, jag tänker, okej, okay, Katarina kyrka, har ni varit där inne?
Mm, fint.
Ja, det är fint. Och så är det liksom ett torn uppe på kyrkan. Det är väldigt högt i tak ut. Där inne.
Ja, just det.
Det kommer ju eka om man drar på skoter där inne.
Ja, och då ska det vara, men jag tänker, how much is the fish kanske blir lite...
Jo, men det är väl lite fint. Och sen bär kyrkan ut och så läggs du i båten Pulla som ligger.
Nej,
och så bara drar man igång en motor. Och så låter man dig bara dra iväg ut till havs.
Och så står en sån Göteborgs kille och säger så här, farväl Josefin!
Håll i tampen! Alla bara står och vinkar.
Det är ändå mäktigt. Ja, är nu börjar jag gå igång på idén. Jag hade tänkt att...
Nu kör Pulla!
Oh!
Ja. Och så bara rakt ut.
Fatta vilken fest också. Begravningsfest.
Verkligen.
Alla bara festar loss.
Ja. Tack för att du kom, Josefin.
Varsågod.
Lyssna på din... Du har en podcast, va?
Ja, ihop med Josefin heter den. Handlar om relationer och såna härliga grejer.
Wow.
Väldigt kul.
Här pratar vi mer döden.
Ja. Varför hamnar vi alltid kring döden?
Ja, jag vet inte. Det är någonting som dras med oss. Ja, tack för att du kom.
Tack!
Hej då!
Ha en trevlig helg! Puss och kram!
Nu lämnar vi till HP.
Japp! It's better than